I veckans avsnitt av En liten porometis med avsnitt nummer 455 så pratar vi Apple Vision Pro, WordPad och Googles lösenordshanterare. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten porometis. Det är idag den 3 april och då tänker ni 3 april? Det är ju inte en tisdag. Nej, det är helt korrekt faktiskt. Därför att det hände saker som typ att tändspolarna på min bil gick sönder. Det var snökaos vid Jönköping någonstans. Alltså, världen gick åt helvete liksom. Lite så. Och därför blev det ingen inspelning igår. Vilket vi dessutom glömde berätta för Björn typ. Och,
vi försökte, vi pingade honom. Men han ja, svarade inte.
Jo, nej men alltså det är ofta... Vi försöker berätta saker för Björn och han inte lyssnar. Det är inte helt ovanligt faktiskt. Ja. Men som ni hörde så har jag David Lilja med mig. Hej David.
Hallå Johan.
Och jag har även Björn Andersson faktiskt.
Va? Hej mina.
Hej Björn. Men Johan, har inte din bil gått sönder? Går din bil sönder varje gång du åker utomlands med den? Eller?
Jag har inte åkt utomlands med den. Det är bara ni okay. Stockholmar som inte fattar geografi. Jag har en gång hört en stockholmare som tycker, men om vi ändå är i Skåne, kan inte vi liksom bara så här sent på kvällen åka till Liseberg? Nej, det kan vi inte riktigt. Det är faktiskt lite längre än så. Det är lite längre än en kvällspendlingsavstånd.
Men det är ju en dryg stockholmare.
Ja, men hade det varit amerikanare så hade det ju varit så, men ja. det är bara en kort bilfärd, det är 4 timmar.
Ja, lätt. Ja. Jag kan köra på vägen tillbaka, säger någon då. Ja. Ja. Nej, men alltså, Johan, jag har för mig att du åkte dit någon gång. Du åkte dit någon annan gång och då gick bilen också sönder.
Ja, men det var ganska länge sedan. Det var när spindellederna gick sönder på min förra bil. Och det berodde inte på att
bilen.
Det berodde inte på att bilen gick sönder. Det berodde på att de som hade reparerat den, som skulle se till att den inte gjorde gick sönder, hade inte gjort ett jättebra jobb. Det fanns en del att önska.
Ah.
Det är så känsligt.
Vi var mest glada att inte hjulen bara trillade av på den bilen.
Hur länge satt ni fast i Jönköping den här gången då?
Ja, vi satt inte fast i Jönköping alls, utan givetvis så är det ju så här att den där motorlampan på bilen, den tänds givetvis då på påskaftons kväll. För det är då det är som lättast att åtgärda det, eller hur?
Låt oss bara ringa vår lokala bilkille som just då sitter och äter sjukt mycket ägg.
Ja. Och inne på den 19:e snapsen.
Ja, det värsta är att man kan ju liksom inte ens ringa dagen efter, och man kan inte ringa dagen efter heller, utan man måste vänta till tisdag morgon. Och då konstaterade de att nej, men er bil har misstänt och den tänder bara på 3 cylindrar. Det har vi hört är dåligt. Vi rekommenderar inte att ni kör 60 mil med den i det skicket. Så att alltså så blev det så.
Okay.
Men som sagt, det gick ju bra att spela in idag också. Och jag tänkte höra, David, hur har din vecka varit?
Jo, nej men min vecka har varit ganska bra. Jag har bränt igenom första säsongen av tv-serien Only Murders in the Building och blev glatt överraskad. Jag håller med. Jag berättade ju förra gången att jag hade börjat titta på den, så ska jag säga att jag är klar med den. Helt fantastiskt skådespeleri. Jag förstår varför serien har vunnit priser. Musiken är helt toppen. Och jag älskar hur de har varierat den så pass mycket. De har fortfarande samma meloditema som går. Men de spelar den i 4/4 takt, de spelar den i 3/4 takt, de spelar den i andra olika taktarter genom serien. Det är skitsnyggt. Det är imponerande. Sen så tänkte jag så här. Jag och min fru lämnade bort våra barn här nu på i söndags till mina föräldrar. Så att vi skulle kunna jobba den här veckan utan att... Ja, alla med barn fattar vad jag pratar om. Eftersom barnen är lediga, det är påskvecka i Stockholm just nu då. Och då tänkte vi så här, men du, det har ju kommit en ny säsong av Loki också på Disney+. Men den kommer vi inte förstå om vi inte ser säsong 1 igen. Så vi har blåst igenom de 6 avsnitten för säsong 1 i förrgår och igår. Så att imorgon, när vi har våran sista kväll igen och innan vi blir med barn igen, så kan vi titta på 1 eller 2 avsnitt av Loki säsong 2.
Men det är helt korrekt. Man måste se om hela säsong 1, för att vi testar att göra det utan att se om den, och det är kört. Det är totalt kört. Du får ingen som helst hjälp utav tv-serien.
Nej. Men jag hade det i bakhuvudet, för min fru sa så här, har det inte kommit en ny säsong? Fanns det inte en säsong 2 på Loki? Den har inte vi sett. Jag bara, vi ska nog se säsong 1 igen. Kommer du ihåg någonting av den? Nej, lite grann. Då tittar vi på den
igen. Ja, men alltså, jag gillar att de är så lömska med den serien, för att liksom när man bara så här slötittar på den så tycker man, den är ju chill. Man behöver ju liksom inte koncentrera sig så mycket. Och sen när man har tittat klart på avsnittet så frågar någon en kvart efter, vad handlar det om?
Om Loki.
Precis.
Den är verkligen första, min första intrycket så är det faktiskt liksom, ja, men det är rätt lugn liksom. Det händer inte så mycket konstiga saker liksom.
Nej. Den är ju helt den är ju otroligt välskriven, och även där musiken är ju helt fantastisk. Den här månaden är ju, vad är det de säger, Women in History Month är det väl. Så att även om, då tycker vi kan nämna några historiska kvinnor, men framförallt då Natalie Holt som har skrivit musiken till Loki, både säsong 1 och säsong 2, förtjänar ju att omnämnas här. Hon är helt brutalt duktig, jag är ju sjukt imponerad. Fantastisk. Så att jag har köat upp en intervju med henne på YouTube som jag ska njuta av senare. Jag orkar inte skicka en länk, men det är bara YouTube henne. Hon är svinkol.
Visst var sista avsnittet av Only Murders in the Building peak Steve Martin?
På säsong 1? Ja.
Ja.
Alltså det... gud vad jag garvade. Ja, jag ska inte säga mer, jag ska inte spoila mer än så. Vad har jag mer gjort? Jo, min bank ringde upp mig idag och då tänkte man säga, men det gör inte banken för att det är en scam. Men det var inte det. Det var faktiskt kortavdelningen som ringde upp och sa, hej, försöker du just nu köpa reklam på Facebook för $500? Nej, sa jag. Det gör jag inte. Jag sitter och skriver en presentation om cybersäkerhet. De bara, va? Ja, sa jag. Jag jobbar med sånt. Jaha, nej men då nekar vi den här transaktionen. Ja, sa jag. Det får ni jättegärna göra. De bara, okej, men då spärrar vi ditt kort och skickar ett nytt. Går det bra? Jag bara, det går bra. Och vi kan, jag vet inte, vi kanske kan ta det nu. För det, nu blir det ett problem. Problemet är att jag har jättemånga prenumerationer kopplade till det här kortet. Jag har prenumerationer på Disney+, Adobe, lite olika musikprogram, mina glasögon och så vidare. Det ligger jättemånga prenumerationer kopplade till det här. Och det är ju det som har gjort att kortnumret har läckt ut. Någon av de här har blivit hackade och kortnumret har läckt, troligtvis. Och då är ju frågan, för jag gav upp det här med virtuella... jag gav upp det här med virtuella kort ifrån de här olika Lunar och Revolt och sånt där. Jag tyckte de funkade inte bra. Det var för omständigt. Så att, och sen fick man... Jag körde ju, vad hette de nu då? Ett tag. Jag har till och med glömt bort namnet på dem.
Rocker kanske?
Rocker, jag körde Rocker. Men de tog ju bort allt som var bra med Rocker. De fimpade ju det mesta av kickbacken man fick. Och, nej, men de gjorde allting bara dåligt. Så jag dumpade dem till förmån för ett gammalt traditionellt SAS Euro Mastercard bonus jox. Så att jag faktiskt får tillbaka någonting på inköpen som jag gör. Och då blir ju frågan så här, till chatten och till lyssnarna liksom, hur gör ni med alla prenumerationer? För jag skulle ju egentligen återigen vilja ha virtuella kort där jag har ett kort som bara betalar Spotify, ett kort som bara betalar Disney+, ett kortnummer som bara betalar Adobe och så vidare. Så att när banken ringer och säger, hej, det är någon som försöker köpa Facebook-reklam på det här. För det första går det inte. För att det finns inte så mycket pengar på det kortet, för det har jag sett till. Det finns bara så mycket, det pytsas över, sen betalas det på månaden. Sen är det i princip noll på det kortet. Så när de ringer och säger, hej, det går inte, det är du som försöker göra det här. Nej, det är inte jag som försöker göra det. Bra, då annullerar vi det här kortet, så får du skaffa ett nytt. Då är det bara en prenumerationstjänst som man behöver fixa istället för alla. Så att droppa förslag. Revolut har väl virtuella kort? Ja, men inte tillräckligt många för mig. Och det var omständigt, det var bökigt att flytta pengar därifrån när man skulle flytta tillbaka pengar. Alltså, jag får väl sätta minner igen. Det har väl hänt en hel del på kanske både Lunar och Revolut.
Du kan ha upp till 20 stycken virtuella kort på Revolut.
Okej, okay. Ja men coolt. Det löser ju faktiskt. Det. Men då får jag ingen kickback på det jag
nej, och du, men sen kan du kan inte skapa dem hur ofta som helst heller, utan man kan bara göra 4 per 20 dagar.
Jag vill ju bara skapa ett nytt kort när jag blir hackad, höll jag på att säga. Ja. Men när någon har kommit över numret.
Ja, coolt. Mm. Ja, men ingenting sånt. Nu ska vi se. Jag var inte med förra veckan. Det gjorde att jag fick den stora nöjet av att lyssna på podden efteråt och inte veta vad den skulle handla om. Men de här senaste 2 veckorna då har jag haft 2 stycken musikupplevelser och en eventupplevelse.
Okay.
Och vi börjar med musikupplevelserna. Den ena musikupplevelsen pratade jag med David om innan inspelningen här. Det var att jag lyssnade på den ommixningen eller remixen som han har gjort. Och så frågade jag lite grann om hur han har gjort några saker. Så det tyckte jag var jättebra. Den andra musikupplevelsen jag hade var i lördags med äldsta sonen, för då var vi och tittade på Star Wars. Den filmen som kom ut 84 där. Alltså film nummer 6. Ja. Mm. Så episod 6, då tittar vi på den på Waterfront Building in i Stockholm med symfoniorkester. Så det var livemusik som spelades till. Det var coolt. Jag är ju mest imponerad av dirigenten som har 2 föreställningar på vissa dagar och då alltså står och i princip gör armhävningar i luften i 3 timmar för att sen vila 2 timmar och sen göra samma sak en gång till. Men det var jättecoolt. Och sen förra veckan orsakade jag inte vara här. Det var för att jag var på Radar Security 2024. Så jag var där som besökare och lyssnade på den. På massa olika talare.
Var det bra då?
Det var jättebra. Det var absolut. Massor med gamla kollegor eller branschkollegor och sådana saker som man träffade. Så det var jättekul på så sätt. Också kul att lyssna på några av de som var där. Bland annat så Advania berättade om sin bridge de hade för ett tag sedan. Hur de hade upptäckt den. Väldigt kul med den presentationen var att de fick fel med sin presentation medan de stod och pratade. Och hon som pratade just då, det var hon som är deras incidentledare. Så då var det så här, då handlade det om lite krisledning nu då, eftersom presentationen precis gick sönder.
Aha, snyggt. Så var det meningen?
Nej, det var inte meningen alls, men hon fångade det så fantastiskt jävla snyggt.
Jag frågade den en gång. Var det meningen?
Nej, jag frågade. Det var inte meningen.
Nej, okay.
Nej, det var verkligen inte meningen. Men det var så otroligt snyggt fångat. Och sen lyssnade jag även på Svenska kyrkan som berättade om sin lilla incident de hade här för ett tag sedan. Och sådana sköna logistikutmaningar de hade, som till exempel att ni vet att när man blir hackad och man måste installera om 3300, inte saker utan prylar på 3300 ställen i Sverige. Så du måste skicka någon nisse till närmaste Kjell & Company och säga, kan du handla 3000 USB-minnen, för vi ska behöva skicka ut dem till Stina och Lisa och Gunilla som jobbar på de olika ställen för att installera om datorer.
Som inte kan någonting om...
Nej, precis. Så det var jätteintressant. Och hela dagen var väldigt trevlig, vilket också gjorde att det fanns även en kvällevent där. Det får jag inte med förra veckan. Så det har varit mina 2 veckor, som ungefär. Och då får jag göra en snygg radioövergång till Johan. Det är ju så här, har du köpt oerhörda mängder USB-minnen senaste tiden? Eller vad har du gjort senaste veckan?
Nej, men som sagt, min resa till Skåne i påskas var ju lite sådär äventyrlig. Plus att dagen innan jag gjorde det så tog jag mig friheten att polisanmäla en person. För att jag blev så lack på folk när man liksom inte bara kan komma överens. Utan man bara skiter i att prata med folk. Ah. Och till slut så ledsnade jag ur och hotade med att polisanmäla folk. Och då hände det saker. Det tog skruv.
Jag har fått ett tips där. Men man ska inte säga att man hotar med en polisanmälan. Man säger att man lovar att polisanmäla.
Ja, det var det jag gjorde.
Ja, precis. Det var en polis som berättade för mig. Hota inte med att polisanmäla. Lova att polisanmäla.
Mm, precis. Sen så var det som sagt tändspolar och snökaos och sådär. Och sen så hade jag ju som vanligt den där supportupplevelsen när man var hemma hos släktingar och sådär. Kan ni bara fixa dona och sådär. Och jag har ju försökt för mina kära föräldrar att börja använda först LastPass och sen Bitwarden. Det funkar sådär. Och då tänkte jag att eftersom nu Apple KeyPass är en ganska vettig lösning, så tyckte jag att ja, men, då får de väl köra på Apple KeyPass. För den verkar ju ändå funka liksom så. Ja. Så då installerade jag, då har de ju en KeyPass, eller en keychain på, förlåt inte KeyPass, keychain. skulle jag säga. Då har de ju keychain vardera på sitt konto på sin respektive telefon. Så det första problemet vi löste då, det var ju det här med att amen, vissa konton ligger hos min mamma och vissa konton ligger hos min pappa. Det hade ju varit bra om de hade kunnat dela de kontona med varandra, typ sådär Netflix och Svenska Dagbladet och sådär. Det hade ju varit jättebra så. Ja, okej. Okay. Så det löste vi. Det gick rätt så bra så. Och sen så nästa problem var ju då att ja, men då behöver de ju kunna komma åt det här från sin dator. Och då har jag ju pratat om i podden att det finns ju en sån här iCloud-app som man kan installera på sin Windows-dator. Så man får tillgång till iCloud och så får man tillgång till keychain, fast man får ju bara tillgång till sin egen keychain. Mm. Och när man delar keychain med någon annan, så det är inte så att man delar saker i sin keychain, utan man flyttar saker till gruppens keychain. Och gruppens keychain kan man ju gudbevars inte använda om man är på en Windows-dator. Jag är tämligen säker på att det funkar på en Mac-dator, men man kan inte använda den på en Windows-dator. Och helt plötsligt så fick jag en helt annan förståelse för EU och liksom Department of Justice och deras diskussioner om Apple. För det är så här.
Alltså, stopp being assholes liksom.
Nej men så här. Det finns bara en enda liten, i det här Venn-diagrammet av alla människor i hela världen, så finns det bara en liten grupp människor som drabbas av det här. Och det är Apple-användare. Det är bara de som drabbas av det här. För jag drabbas inte det minsta av det. Förutom att jag då måste supportera folk och förklara för dem hur himla korkade Apple är. Men jag drabbas inte av det överhuvudtaget. Ingen i min familj drabbas av det. Alla de som kör LastPass eller Bitwarden eller whatever drabbas inte av det.
Jo, ja, kör man LastPass drabbas man av andra saker som är betydligt värre, men ändå.
Jo, men inte av det här. Inte av det här. Nej.
Andra saker.
Och det är så här, okej, om ni nu vill att det ska liksom, om ni nu vill att jag ska fortsätta rekommendera Apple-prylar till folk som inte är jätteduktiga på IT, se då för hela helvetet till och inte straffa ut dem fullständigt. För då är vi tillbaka till den här grejen som kom upp i Department of Justice-grejen, där det är så här, ja men om din mamma har problem att skicka sms till dig, så köp en iPhone till henne. Ja, fast du har ju uppenbarligen inte fattat överhuvudtaget, liksom.
Nej, men det
är... Alltså, ja. Apple är jättedåliga när det gäller multianvändare på en och samma enhet. Eller ibland multianvändare...
Eller användare på Windows, punkt, skulle jag säga.
Ja, men de skiter nog ganska fullständigt i Windows-användare, faktiskt. De gör ju sitt eget ekosystem.
Men det är ju det jag menar, det drabbar ju bara iPhone-användare.
Ja.
Och det är det som är så sjukt korkat. För att hade man inte varit så himla sugen på att bara tjäna pengar, så hade man kanske sett till att det var en bra upplevelse för iPhone-användare.
Kanske hade tjänat mer pengar då?
Det hade man förmodligen. Mm. För att folk hade inte lackat ur och sagt, jag tänker aldrig köpa en iPhone nu mer. Men, och den andra biten som stör mig i det här, det är ju att folk, alltså iPhone-användare, inte ifrågasätter det här överhuvudtaget.
Alltså, nej, det finns därför man använder inte Apple-tjänsterna på det sättet. Du använder Apple-tjänsterna när du är inne i Apple-ekosystemet, om du är helt inne i det. I annat fall så använder du andras tjänster.
Ja, fast det är det som är grejen. Att då behöver vi samtidigt acceptera att den här kategorin användare använder inte andra tjänster för lösenordshanterare någonsin. För det kommer de aldrig att göra. De kommer aldrig få för sig att göra det här. Liksom. De här människorna som sitter i det här glappet. Ja. Det är också samma människor som aldrig får för sig att skaffa en lösenordshanterare.
Nej, men det här är ett skäl till varför jag aldrig kommer lyckas få min pappa att använda ett lösenordshanterare. Men jag skulle inte lyckas få honom att använda Apple Keychain heller, tror jag.
Jo, det tror jag. För att den kommer att fråga dig, vill du spara? Ja. Om du installerar pluginen i Chrome till honom, så kommer den att fråga, vill du spara? Ja. Och så funkar det.
Ja.
Och det är det som är det här.
Fast,
det
ibland, som gör... fast ibland så kommer det vara Chrome som frågar om du vill spara. Och inte
fast det kan du ändra med en enda liten kryssruta.
Fast helt plötsligt så kommer en uppdatering till Chrome som gör att den, en gång kommer det att vara där. Och det räcker med att det misslyckas en gång för att han ska tappa förtroende för den här applikationen och tycka att men det funkar inte, nu hade jag inte lösenordet där längre. Så tyvärr så tror jag att vanliga användare har inte den förståelsen för att man ibland blir fel.
Ja, nej, jag blev bara sjukt irriterad, för jag tycker att som sagt, det drabbar bara deras egna användare.
Ja.
Bara för att användaren som är en iPhone och en iPad användare, alltså de har varsin iPad, de har varsin iPhone. Bara för att de har valt att inte köpa en Mac, så straffas de ut på grund av det. Och det är så här. Nej.
Nej. Men
ja, men i alla fall. Så det var min fantastiskt roliga supportupplevelse denna veckan.
Okay.
Vi har ingen feedback och backlog, men jag tänkte vi hoppar över till allmänt nytt. Och David, du har lite Arc Browser.
Ja, precis. Jo, jag blev superglad när jag startade min Arc Browser på Mac. Och den sa, hej, eftersom du använder Arc Browser på Mac så skippar du väntetiden och kön på att få betatesta Arc på Windows. Kan du snälla lova att inte ladda ner den här och ge bort den? Kan du snälla lova att inte ge bort dina inloggningsuppgifter till någon annan som då skulle kunna logga in och ladda ner Arc Browser för Windows? Och då tänkte jag, absolut, det kan jag lova. Jag kan lova att bara ladda ner den och själv installera den på en Windows-maskin. Och den har en bit kvar innan den är på samma nivå som på Macen.
Okej, så jag ska inte sakna den allt för mycket än då?
Nej, det alltså, den är nästan där, men du har inte Max exempelvis, så att du kan inte få in alla AI-bitarna som du får in, men sen är det till stor del kan du ju sätta igång och börja använda den. Det som jag tyckte var lite tråkigt, det är att du kan välja att synka allt eller inget. Mm. Jag vill inte synka allt eller inget. Jag skulle vilja synka ett space som jag väljer.
Mm.
Sen vill jag ha mina space på min Mac, för det har ingenting med den andra datorn att göra. Men låt oss säga att jag har ett space som heter en liten podd om IT, eller Elpoint, där jag lägger upp massa länkar som vi ska prata om. Jag har länkar till olika de här bottarna vi kör i Discord, så jag kan justera och ställa in och styra allting sånt. Det ligger i det här spacet. Mm. Det finns bara där, så att sitter jag i något annat space så är inte de i vägen. När vi ska sända radio, då växlar jag till det spacet. Det jag skulle vilja göra, det är att köra Arc på exempelvis min jobbdator. Och när jag springer på en jätteintressant artikel, istället för att skicka den till mig själv på ett konstigt sätt, så kan jag bara öppna den i mitt Elpoint space i Arc. Och då dyker den upp på min Mac. Och så behöver jag inte göra det. Det är bara klart.
Yep.
Men jag vill inte synka allt. Absolut inte synka allt. Så jag har inte gjort det. Jag har inte slagit på synkningen. Det är en beta. Den är inte släppt för alla än. Så att, det kanske kommer. Jag har feature requestat i alla fall.
Yes. Coolt. Sen har du även lagt in en länk om kinesiska hackare.
Ja, precis. Vi postade den i chatten här tidigare i veckan. Det är väl en länk ifrån SVT, tror jag.
SVT.
Och då är det en kinesisk hackargrupp, eller det en hackargrupp från Kina som har koppling till den kinesiska staten, och gruppen går under namnet APT31. Och under 2020 och 2021 så gjorde de omfattande cyberattacker mot flera länder i Europa, däribland Sverige. De attackerade framför allt politiker som var Kina-kritiska. Och de installerade bakdörrar i routrar hos de här personerna. I Sverige säger man att vi kan polisanmäla, men vi kommer inte kunna sätta åt dem, för förövarna finns i ett annat land. Men USA har väckt åtal emot den här hackargruppen. Och säkerhetspolisen, de bekräftar uppgifterna, men de kan inte gå in på några detaljer, säger de.
Så kör inte osupporterade hackare hemma och
Nej, men hur skyddar man sig mot det här? Liksom, ja, det typ går inte. Om du inte sätter upp egna grejer som du kör som router.
Ja, men kör du en D-Link 604 som är från 2001? För den har funkat sedan dess. För vi sa ju det innan vi startade. Enda sätt att byta hemnätverk, det är att flytta. Och du kanske inte har flyttat på 20 år.
Nej, alltså D-Link-routen kanske är från 2008, den bara lirar.
Ja, och den är sjukt osupporterad och har aldrig blivit uppdaterad. Ja,
nej.
Då är det problem.
Nej, men för grejen är den att du skulle ju lika gärna kunna idag köpa en sprillans ny som är supporterad men som blir hackad.
Ja, ja,
och absolut. Du vet inte om det.
Nej, så är det. Men det kan man alltid bli.
Mm. Jag menar, det går inte uppenbarligen inte att märka. Ja.
Nej. Yes. Björn, jag ska köpa aktier i Truth Social.
Nu jävlar, vet ni vad? Jag tittade på den här Truth Social. Jag börjar nästan fundera på om det är så att det finns någon Trump-effekt på aktien där. För han har ju, de har ju börsnoterat den där och tyckte så här att det här verkar bra. För den har inte, han har tydligen inte varit det tidigare. Och då drog den här aktien iväg så pass mycket så att den är värd mer än Reddit. Och då ska sägas att Truth Social ligger på någonstans runt 500 000 till 1 miljon besökare varje månad. Reddit har någonstans runt 200 miljoner besökare.
Ja.
Men är värda lika mycket. Jag tänker göra en gissning just nu och säga att det finns en, det här är kanske inte den mest säkra aktien just nu. Det påminner lite mer om en sån här en spelaktie som var för ett tag sedan. Med GameStop.
Ja, GameStop.
Ja. Eller att det helt enkelt är så att, som, eller att man helt enkelt ser så här att det här kommer att vara värt så mycket pengar på grund av att det är Trump. Och om han blir president så kommer det kunna finnas värde i bara att han kan utnyttja sin ställning på ett oetiskt sätt och på så sätt tjäna massa pengar.
Har inte han precis blivit fälld i rätten för att han har övervärderat saker?
Jo då, han har blivit fälld för jättemycket saker och skyldig massa pengar och saker. Men en skön del i den här artikeln som vi också skrivit, det är bland annat att det här är ett sätt att säga nu är faktiskt Trump inte fattig längre. För att eftersom den här aktien är värd så mycket.
Ja. Han behöver ju lite pengar till borgen. Så att,
han betalade ju det redan. Så att, ja,
men det är en spännande. Men att, det är en fantastisk artikel som är lite rolig, men det finns massa roliga länkar till olika åtal han har och sådana saker. Men jag skulle vilja säga att det här kanske inte är det mest trygga att gå och investera i just nu.
Nej. Jag tänkte ta upp en AI-nyhet. Spännande, va? Det har vi inte gjort på ett tag.
Det var länge sedan sist faktiskt.
Ja.
Anthropic.
Ungefär sen vi pratade Arc Browser, tror jag det var.
Ja, precis. För typ 5 minuter sen.
Nej, det tror jag inte. Så länge var det nog inte.
Så här. Anthropic är ju ett av de här stora bolagen just nu som jobbar med LLM och grejer. Och de har ett gäng forskare där. Och ni vet ibland när ens barn inte vill göra som man vill, då slutar de att man tjatar på dem jättemycket. Tydligen funkar det även på LLM-er. Alltså ni vet att det finns ett antal så här säkerhetsspärrar och grejer att du får inte lov att typ ge ifrån dig bombrecept till exempel, och du får kanske inte berätta hur man kokar kokain eller liksom så, kokar meth. Men tydligen är det så att om man frågar jättemånga gånger, så till slut så ger den liksom upp och så här, men okej då. Får väl, sluta tjata. Så.
Det är ju jätteroligt.
Ja.
De har exempel här i bilden. Men det är ju jätteroligt. Ja. Man så här, men hur gör man en bomb? Jag vet, det tänker jag inte berätta. Hur gör man en bomb? Det tänker jag berätta. Hur gör man en bomb? Och så bara fortsätter man.
Ja.
Det är lite grann
och här, och till slut så liksom, det är precis som att...
And then.
Men de speglar ju mänskligt beteende. Så lite grann. Vad var det? Kinesiska lådan, var det så den hette?
Ja, de beställer ju Kina-mat. I filmen.
Ja. Nej, det var inte det jag tänkte på. Det är en jämförelse mellan LLM och människor. Och då är det, tänkte jag att du har, jag ska försöka ta historien jättekort, men historien är att en massa människor i Kina går till ett hus, i huset på sidan av huset så stoppar de in en lapp, och sen så efter en liten stund så på andra sidan av huset så får de en annan lapp, och då är det en människa som står där och bara, är det som händer för någonting, folk är jätteglada. Jo, då man går till det här huset och så ställer man en fråga, man skriver ner frågan på kinesiska prillapp och så stoppar in den i springan, och sen efter en stund så på andra sidan huset så det är litet hus, alltså det är utedass, och då, okay. och så får du på andra sidan så får du efter ett tag så får du svar på din fråga. Mm. Och han tycker det är helt fascinerande. Och så senare på kvällen så kliver ut en kille därifrån. Från det här huset. Mm. Så han går fram och frågar, vem är du? Så. Och då visar det sig att det är en amerikansk student. Så han, men vadå, är det du som svarar på alla frågor? Ja, jag får lappar på den sidan. Så har jag en jättestor bok här. Så letar reda på där så att det står samma tecken. Och när jag hittat raden där det står samma tecken, då ska jag kopiera tecknen som står efter. Och så gör jag det på en lapp och så stoppar jag ut det på andra sidan. Och det betyder att det är inte alls en allvetande människa som sitter i den här boxen, utan däremot så är det är någon som har lärt sig känna igen ett mönster och svarar efter vad de blivit tillsagt att de ska svara. Och vad man försöker säga för någonting är det här att LLM:erna behöver inte förstå det de säger. De behöver bara ha en jättestor bok med kinesiska tecken som säger, står det så här, gör så här. Men jag tyckte det är en kul jämförelse. Alltså vi ska inte tro för mycket om LLM:erna. Jag tror att det här teoretiska experimentet hette Chinese Box eller något sånt, men jag är osäker.
Jag postade ju en gif i chatten där de säger and then från den här filmen när de beställer. De beställer Kina-mat, så jag tyckte det var en liten kul koppling där också. För det står Chinese food på lådan som säger and then, and then. Så att, ja.
Vi hoppar helt enkelt över till Microsoft och då finns det en länk om WordPad.
Ja. Vet ni vad som händer i september i höst?
Jag tror jorden kommer att gå under, eller åtminstone bra nära.
Det är exakt det som kommer att vara resultatet av det som kommer att hända. Då kommer nämligen Windows 11-uppdateringen 24H2 och den kommer att ta bort WordPad ifrån operativsystemet.
Men de har ju redan haft sönder Defender for Crazy Formatting, alltså Notepad. Den har de redan haft sönder genom att så fort man stänger den så sparar den allting som man har. Plus att ibland så flyttar den så att den skriver text från vänster till höger till vänster istället. Det händer mig hela tiden för övrigt. Det är någonting, en kombination som gör att jag hamnar där. Kan vi inte få behålla WordPad som i alla fall funkar?
Ja, men du kan ju köra Visual Studio Code.
Ja, jag vet.
Den är väl mycket bättre. Så här. Windows 11 kommer inte att längre skeppas med WordPad. Och användare kommer heller inte att kunna återinstallera. Microsoft kommer fokusera den här tiden till att underhålla det här programmet. Det kommer de fokusera på Notepad istället då. Eller anteckningar på svenska. Yes.
Jag kan ärligt tala och säga, jag har nog inte startat WordPad på typ 5 år minst eller något.
Jag har gjort det några gånger när jag har fått konstiga såna Unix eller Linux-filer som i sin tur innehåller antingen när det är så här carriage return, eller när den inte har båda de två med i rad, så radbrytningen blir konstiga. Då används den. För den verkar förstå sånt.
Ja. Nej, jag har inte rört den på jättelänge. Men jag håller med, det fanns en period då den var det liksom enklaste go-to-stället för att kunna öppna vissa typer av filer, men det var länge sedan.
Ja, och jag håller väl med. Okej, David, du kanske satte fingrarna på någonting där, att det är Visual Studio Code som används nu. Och jag får väl erkänna själv, det är nog det jag använder också faktiskt egentligen istället för WordPad. Så jag kanske inte behöver WordPad längre, men det känns ändå ont att de tar bort det.
Vet du vad, Björn? Det är sådana som du som är anledningen till varför det finns så mycket legacy-skit i Windows.
Ja. Ja. Det har jag väl klurat ut redan.
Ja. Håll med om att det är en epok som går i graven.
Ja, men det är det faktiskt. Det är det faktiskt.
Men var det inte någon gammal utvecklare som kom ut i veckan och berättade att hans hack han hade slängt ihop var det Savas dialogrutan eller någonting som var ett snabbhack till Windows 95 eller någonting.
Någonstans.
Som fortfarande ligger kvar i koden i Windows 11. Det är samma kod fortfarande.
Mm. Ja, men det var ju som jag tyckte, jag har pratat om det tidigare. Jag tyckte det var så helt underbart. De intervjuade en kille som satt på Command Prompt-teamet. De som också gör Terminal. Och han konstaterade att han har varit inne och editerat kod i Terminal och Command Prompt som var äldre än honom.
Ja.
Jag tycker ändå det är helt fantastiskt.
Det jag tror det finns väldigt, väldigt mycket som kodar ute faktiskt.
Ja.
Vi får tips i chatten om att vi nämnde den här nyheten redan den 5 september förra året om att WordPad skulle försvinna. Så att vi kan väl återanknyta till den och säga nu då att nu har de bestämt sig. Nu är det på gång.
Ja, precis. Björn, ja. Du hade lagt in en länk om OpenAI.
Det har jag. Vet ni vilka OpenAI jobbar upp med mycket? Microsoft. För det är ju nu Microsoft-segmentet vi är på nämligen. Så det är lite,
ja,
jag skulle säga
det är ologiskt, eller hur?
Lite logiskt där faktiskt. Vilket kan vara, och sen nästa fråga på det här temat är, vilket kan vara den troligtvis bästa tv-serien gjord i någonsin? Ja, helt rätt, Stargate. Det, hur, att ni bara visste det sådär.
Chatten säger Firefly och jag är benägen att hålla med.
Ja, nej, men då, jag kan inte tvinga er att ha rätt. Men i det här fallet så skulle jag säga att det, ni har fel. För att det är Stargate. Och orsaken, och då är det ju väldigt roligt tycker jag. Att Microsoft och OpenAI, när vi ändå pratar om det, pratar om att de håller på att bygga någonting de kallar för Stargate. Inte en stor snurrande stenpryl som ska skicka folk till olika världar. Absolut inte. Utan en jättestor AI-dator. Just nu så beräknar kostnaden till ungefär 100 biljoner dollar. Eller 100 miljarder blir väl det på svenska då. Och det är ju roughly 10 gånger vad man har investerat i OpenAI hittills. Men så man tänker bygga en jättestor AI-dator. Och jag tänker gissa att den kommer att sitta i Azure. Och jag tänker också gissa att den kommer att även inte bara finnas för OpenAI. Men jag tror att Microsoft kommer att sälja den sen i sin Azure MOI. Så de har gått ut och sagt att de håller på och ritar på en jättestor superdator som kommer att kosta någonstans runt 100 miljarder dollar. Andra ord ungefär Sveriges BNP eller Sveriges statsomsättning. Och det här kommer den räknas vara klar till 2028. Så det är ingenting som är klart imorgon kanske.
Alltså det är inte en sådär typ agil sprint utan det är några stycken alltså.
Ja, en del i det hela är väl till att börja med att när man bygger en sån stor dator som de pratar om här så behöver du till att börja med få tag på ett kärnkraftverk som klarar att leverera elen. Jag är faktiskt ärlig just nu. Man räknar med att den kommer dra ungefär 5 gigawatt eller sådär pratar man om. Vilket tydligen är jättemycket. Och så pass mycket så att man behöver placera den i närheten av väldigt mycket el. Så det är massa människor som i sin tur tycker att men vänta nu, tänk på naturen eller tänk på allt sjövatten som vi, eller allt vatten som finns. Ni behöver säkert kyla den där också. Och, så att då ska man lyckas hitta plats för att placera den här. Men den här kommer ju inte vara klar innan GPT-5. Utan det här är ju, GPT-5 säger att den ska komma redan nästa år. Och kommer vara jättestor den också. Så om nyheten som dök upp i veckan där var det inte Anthropic, det är en andra som man hade investerat 4 miljarder i. Inte Microsoft då, utan konkurrent. Det är fruktansvärda pengar man trycker in i AI just nu. Och antingen så är ju det här helt rätt eller så trycker vi in så jävla mycket pengar i just nu så att det blir en superbubbla och så bara dör alltihopa och då kommer alla de här aktierna har gått helvete.
Men jag lade in en bild i våran chatt som jag tog ifrån ett hotellrum som jag bodde på när jag var i Montreal och de hade en Stargate uppmonterad mellan två husväggar.
Ja, det är okej. Det är inte en Photoshop-moj eller sånt här. Utan det är en,
det är en... Och alla ni som undrar, ja, vad är det här nu då? Ni går såklart in på Discord och ni går in i livechat-kanalen och där ligger den här bilden. Och det ser man ju när man hänger med oss när vi spelar in. Precis, istället för att man avnjuter podden någon annanstans.
Ja. Sen du Björn, var det inte himla länge sedan vi pratade om Teams sist?
Jo, det tycker jag. Och speciellt att Microsoft har splittrat så att Teams inte längre ingår i Office om vi sitter i Europa. Jag tror jag var lite irriterad om det för ett tag sedan.
Ja.
Vet ni vad de gör nu för någonting? Mm. Nu gör Microsoft det här lättare för oss allihopa i världen och splittrar upp Teams och Office hela världen. Så nu kommer Teams inte längre att ingå i Office-suiten, utan man får köpa den separat. Och det är ju bra, för då kan man köpa bara Office-paketet, om man vill. Och då blir det lite billigare.
Okay.
Typ $2 billigare. Och sådär. Så att det är lite billigare blir det. Men det hänger ihop med vilket paket man köper och sådana saker. Men så man kommer helt enkelt att bryta loss Teams från nästan alla paketen.
Så man andra ord så är det så här typ att det finns en sån här Office 365N version alltså.
Ja, det är det man inte kommer göra. Nu kommer det ju att finnas. Det blir inte en speciell för Europa, utan nu blir det alla får samma version. Och då blir det en utan Teams. Och jag tror ju att orsaken... Man blev ju tvingad att göra det i Europa. Men jag tror att orsaken man gör det globalt, det är inte för att det ska bli lättare att utveckla det. Utan det är för att det var någon som upptäckte, vet ni vad? Vi kommer ju sälja Teams till allihopa som köper Office. Om vi bryter loss den, sänker priset på Office med $2 och tar $5 för Teams, fattar ni vad mycket mer pengar vi kommer tjäna? För det är ungefär precis det man har gjort. Jag tycker att det är ganska douchigt. Jag tycker att det här kanske inte riktigt vad vi var ute efter. Jag gillar inte det här. Däremot, så några som gillar det här, det är ju de här Zoom och vilka de nu annars skulle kunna vara som faktiskt har
Slack.
Ja, de tycker
Microsofts aktieägare och...
Ja, de har faktiskt inte tittat på hur det har gått på grund av den. Men de gör det här som en tjänst till världen. De gör det här för att det här är rätt sak att göra. Det är i alla fall vad man säger i sina pressmeddelanden. Sen att nämner man ingenting om att troligtvis kommer att göra mer pengar.
Om de säljer fler licenser, liksom, för om de ska sälja det här till alla i hela världen, så kommer de väl kanske tjäna pengar på det då. Det var mest det jag...
Ja, jag tror man kommer tjäna ganska mycket pengar. Och det här ska ju då jämföras med att om man vill ha en Slack med SSO, då kostar den $12. Eller 12,50. Så den är ju dubbla priset mot vad Teams kostar. Så man kommer ju fortsätta släppa sälja Teams jättemycket ändå. Jag tror inte att vi konsumenter tjänade på det.
Nej, det tror ju inte jag heller faktiskt att vi gjorde.
När trädde det här i kraft då?
Det vet jag inte faktiskt. Men jag vet att de släppte nyheten 1 april. Men det var inte ett aprilskämt.
Utan vanligt att släppa sådana här grejer 1 april.
Ja. Så, men... ja, det, jag vet faktiskt inte. De sa säkert från och med när det här kommer hela. Men jag såg inte det. Det har jag glömt.
Ja. Yeah. Ja, nej, yes. Intressant. Jag menar, jag har ju en egen tenant som jag betalar ett 365-konto på. Så nu blev det dyrare då, som jag har Teams där.
Ja, och sen så är det är jättemycket olika priser beroende på om det är Enterprise eller om det är Business Premium eller om det är Consumer eller om det är bla bla bla. Länkar ligger i show notes. Är man jätteintresserad, klicka på dem. Och tycker man att det är jobbigt att gå den vägen, googla vet jag. Det finns där också.
Ja, jag tänker att vi hoppar över till Apple och David, sitter du och väntar på WWDC eller?
Ja, frågan är om jag gör det. För så här, Apple döper ju alltid alla sina WWDC till någonting. Och den här gången så har de använt bokstäverna AI för att döpa det här eventet. Men de har inte döpt det till Artificial Intelligence. De har gjort parodi på sig själva skulle jag vilja hävda. Och döpt den här årets WWDC till Absolutely Incredible. Jag börjar tröttna lite på dem och deras event faktiskt. Så här, WWDC går i år i 10-14 juni. Och som jag precis nämnde, de har döpt det till Absolutely Incredible. Vi kommer säkert få höra om deras AI-implementationer i iOS tillsammans med Google Gemini. Så att, ja, vi får se vad det blir. Men 10-14 juni.
Jag håller med, de kommer garantera, man kommer prata om hur mycket on-device allting finns och man kommer prata om vilket bra samarbete de har med både alltså flera stycken olika, de har sin egen och samarbete med allihopa, så det kommer vara mest öppna AI-plattformen utav alla.
Ja, det kommer vara Absolutely Incredible och så vidare, så att det är toppen, bra.
Men det kommer vara fruktansvärt mycket AI. Det kommer vara.
Precis, jag kommer fortfarande behålla min iPhone 12
ja,
alltså som inte kan köra AI on device säkert. Jag måste väl säkert köpa en iPhone 16 i höst för att klara av det. Men jag tänkte inte göra det. Jag tänkte vänta ytterligare ett år minst och köpa en iPhone 17. Så det går 5 år emellan dem.
Ja. Har jag också en iPhone 12? Den är 3 år gammal, funkar alldeles utmärkt. Samma sak med min mobil, med klockan. Den är också, jag kör generation 6 på min klocka, tror jag det. Funkar jättebra. Ja. Jag ser inte ett behov av att... största anledningen varför jag skulle vilja byta, det är helt klart att man skulle kunna få 4 dagars batteritid på grejerna.
På klockan eller på telefonen?
Ja, båda. Okay.
Ja.
Då skulle jag börja lyssna på riktigt. Och inte då, ja, med ett utbytbart batteri, utan faktiskt, nej, på riktigt. Så.
Ja, men jag har kanske 2 dagar på min telefon. Någonstans
det,
där.
Ja, det är jag inte närheten.
Men jag kanske inte använder min telefon lika mycket som du använder din telefon. Min klocka har ju 10 dagar på, men det är inte en Apple-klocka, det är en Garmin-klocka. Så att, och den har andra begränsningar när det gäller notiser och så vidare. Man kan inte riktigt filtrera bort lika granulärt som man kan göra på Apple Watch och så vidare. Men ja, om Apple släpper en klocka som har 4-5 dagar batteritid, då börjar det bli intressant.
Ja.
Ja. Björn, du hade lagt in en länk om Apple Vision Pro.
Mm. En sak som jag klagade på när vi pratade om Apple Vision Pro första gången när den släpptes, eller när den kom ut och sån saker, det var att den här är fruktansvärt dyr. Alltså herrejösses, fruktansvärt dyr. Men inte bara det, den är byggd för en person. För att när du provar ut den här så provar den ut som ska passa ditt ansikte. Har du glasögon på dig, vilket ungefär 100% av den här poddens deltagare, i alla fall i bild just nu, har, så måste du prova ut speciella glasögon som sen sätts fast i den här. I och för sig så tror jag de sitter fast med magneter, men det är ändå speciella glasögon som ska sitta i den här. Därför så blev jag extra glad nu när de faktiskt kom ut en sak på Apple Insider. Vi vet att vi alltid kan lita på Apple Insider, för allt de säger är sant. Och dessutom så har de aldrig någonsin spridit rykten heller.
De är framförallt objektiva.
Ja, men en av sakerna man pratar om där, det är en sak som Apple håller på att titta på, det är att man ska inte, de vill kunna korrigera direkt på skärmarna i headsetet, så att du inte behöver ha glasögon i dem. Och det tyckte jag var en fantastiskt bra idé. För att då skulle man ju liksom kunna ha det här som en fleranvändarpryl till att börja med. Eftersom man inte kan få sig vanliga glasögon under.
Precis. Alltså, ärligt talat så tycker jag ju att det här är ju en fantastisk cool grej. Inte bara utifrån att man sparar pengar och man slipper strulet med linser, om man kan ha den för flera användare. Men jag tycker ju att det är coolt att man faktiskt kan korrigera skärmen för att passa ditt synfel.
Mm.
Alltså ärligt talat, jag har ju de här, eller inte de här är terminalglasögon, men jag har ett par sådana här progressiva glasögon med läsfokus längst ner. Bara av den enkla anledningen att när jag tar upp min telefon så måste jag kunna läsa vad som står på den liksom. För att mina ögon börjar liksom lägga av. Däremot behöver jag ingenting på lång sikt. Men alltså, hur coolt hade det inte varit om min telefon hade varit färdigkorrigerad och klar för mitt synfel?
Ja, alltså dessutom om du börjar ha digitala glasögon på dig, vi kallar dem inte för 3D-glasögon, utan vi kallar dem för digitala glasögon som helt plötsligt kan korrigera ditt synfel. Då i teorin så borde de kunna korrigera ditt synfel oavsett vad du har för synfel. Så även om ditt synfel förändras så borde de kunna korrigera det över tid. Jag byter glasögon just nu, kanske varannat var tredje år. Mina glasögon kostar 7000 kronor.
Mm.
Om jag kan använda samma digitala glasögon under 10 år. Den kommer att säga att vara ganska gamla efter 10 år. Men det finns en återbetalningsgrej i det hela. Så helt plötsligt så blir det här en ny marknad. Man skulle kunna extern kamera på som filmar åt mig, visar att det finns runt omkring. Det kanske det är inte lika bra som på vanliga glasögon och saker. Men säg om 10-15 år. Idén är fantastiskt intelligent. Den öppnar upp en helt ny marknad. Jag tycker det här är sjukt coolt om de klarar att göra det här.
Jag vill ha dem på en gång.
Nej, men det finns ju himla många ställen där man skulle kunna använda det här.
Mm.
Och inte bara till glasögon, utan även liksom till, ja, men bara tänk att slippa behöva ha terminalglasögon liksom. Det hade varit så jävla grymt.
Ja, eller att du kan få alla en skärmen på datorn att automatiskt korrigera för synfel.
Exakt. Det var det jag menade. Att jag, när jag sitter vid datorn så slipper jag liksom ta av, ta på, utan jag kan liksom, ja, jag kan skita i glasögon när jag sitter, ja, vid datorn, utan då har jag...
Du kan ha ett stridsflygplan, skulle du kunna ha, eftersom din syn utgår jag ifrån, påverkas av jättehöga G-krafter, så att om du sitter i jättehög G-kraft, då skulle dina instrument kunna se annorlunda ut för att korrigeras över att du, ja, just nu utsätts för jättestora G-krafter. Ja, det finns så många olika ställen, jag har inte hunnit tänka klart på det här riktigt, men... Det finns, ja, jag gillade det här om det skulle gå att göra. Mm. Sen så tror jag att jag har missuppfattat hela det de tänker göra. Men skit i det, låt oss bara låtsas att de har löst det här.
Kan vi inte få vara visionärer och drömma lite? Jag hade köpt de här, Björn. Vad kostar de? Vad ska du ha för dem?
Ja, lösningen de pratar om är att använda en speciell typ av lins som klarar av att förändra sig med hjälp av vätska. Och vi får väl se om det är så man kommer att klara. Ja, jag tycker det är en kul idé. Fantastiskt rolig idé.
Jag skulle vilja betatesta dem. Ja, coolt. Ja.
Yes. Det finns, förutom nya Outlook, så finns det ett ord som Björn inte, alltså som Björn går igång på. Och det är ordet spatial, för att när vi började prata spatial audio så fick Björn sådär typ en aneurysm, och när vi började prata, när vi dessutom började prata spatial vision, så det enda Björn sa var typ WTF. Nu är det så att nu har vi fått ytterligare ett begrepp som börjar med spatial, nämligen spatial personas. För att man kan ju gubevars inte kalla dem samma sak som någon annan gör.
Vad kallar alla andra dem för då?
Nej, men det, alltså motsvarigheten finns ju i Teams. Du har ju dina avatarer i Teams. Du har dina avatarer på din vad heter den, Meta Quest.
Nej, men,
Pro.
Vänta nu. Tänker Apple kalla avatarer för spatial personas?
Såklart de kommer.
Men nej.
Jo, såklart de kommer.
And it's absolutely incredible.
Ja, men det här är ju så dumt så man okej. Ingen kommer att kalla dem för det.
Jag tror det är samma marknadsavdelning som rökte på när de hittar på namnen på det där.
Alltså vet du vad jag tror? OSF, vet du vad jag tror? Björn, du vet han som vi har pratat om som jobbade på Microsoft. Ja. Alex Kipman.
Ja.
Jag tror att han har bytt företag.
Men alltså, jag trodde man försökte döpa saker till någonting, eller namngivningen, för man kanske inte döper här i kyrkan. Till det man tror att kanske folk kommer att använda sig efteråt. Man vill att det namn man hittar på den produkt faktiskt ska användas, för att det ska, typ, man googlar saker och ting. Ingen kommer att säga, ska du spatial persona mig ikväll?
Ja, men du, ärligt talat, hur många har du hört de senaste 2 åren? För jag vet att det är ungefär 2 år sedan det här presenterades. Hur många gånger har du använt ordet Dynamic Island?
Förutom här i podden, noll.
I rest my case.
De kanske inte är asbra på att namnge saker. Namnge saker är svårt.
När skulle man säga det? När skulle man säga att någonting dök upp i Dynamic Island?
Ja, jag vet inte. På telefonen säger man.
Har du sett den här coola funktionen?
Och det är ju samma... Nej, de... Dumt,
jag har en nedräknare till min Uber i min Dynamic Island. Det säger jag jämnt.
Ja, eller min telefon säger att Uber är här snart.
Ja,
precis. Ja, men... Hallå, exakt.
Ja, okay.
Sen så hade vi en länk där det pratades om en Apples Presto Inbox iPhone Updater.
Ja, eller iPizza. för att det ser ut, vi har faktiskt pratat om det här tidigare, och det var att Apple pratade om att de skulle kunna börja uppdatera telefoner i butiken utan att ta ut dem ur sin låda. Vilket betyder att när du får din telefon så behöver den inte ladda ner en jättestor uppdatering, utan den har alla uppdateringar på sig. Men när du får din nya enhet så är den redan säker. Det är ju nice. Det har kommit ut bilder nu på hur den här ser ut. Den ser ut som en pizzaugn ungefär.
Ja, såklart, för den behöver tillhandahålla trådlös och ström till din telefon.
Ja, precis. Så det är en jättemagnet som till att börja med strömsätter din telefon. Och sen så efter det trycker in massa, låt oss kalla det för säker kommunikation in i den här på något sätt.
Jag tycker det är lite coolt faktiskt.
Det är en fantastiskt bra, cool idé. Kanske ingenting som någon har frågat efter, men när den finns så kommer man ju vilja ha det.
Du levererar ju en du levererar ju alltid en uppdaterad enhet så att användaren slipper sitta och nu ska jag uppdatera din enhet. Det fick ju jag göra när jag packade upp min Google-telefon.
Jag tror inte att det finns någon användare som har frågat efter det här där ute. Däremot så finns ett antal företag där ute som har sagt, skulle ni, vi när vi får våra enheter, kan ni se till att de alltid är uppdaterade med senaste uppdateringarna så att inte våra användare sätter sig på ett osäkert nät och börjar göra det här? Ja, säger företag då, och då kallar de det för white gloving. Men de tar på sig sådana här tyghandskar och sen så packar de upp datorn, eller packar upp telefonen och sen så loggar man in på den och sen så uppdaterar man den och så stoppar man tillbaka och skickar ut den igen. Men då är det någon som har tagit på den. Den är inte ny i lådan. Nu kan du få din telefon som är färdiguppdaterad och klar.
Det skulle vara intressant att veta vilken teknologi de använder för att sköta själva datorkommunikationen. Jag hoppas inte det är wifi, för det hade varit rätt intressant att komma förbi med en stark wifi-sändare och skapa en man in the middle, eller så här, supply chain-attack.
Ja, jag tänker gissa att de har byggt in någon typ av certifikatsbaserad kommunikation mellan, kanske USB. men Nibble skriver i chatten, inga pacemakers kom till skada under utvecklingen av den här produkten. Nej. Nej, precis. Däremot så det kommer sådana grodor flygande och sådana saker.
Ja.
Men när du säger det, Björn, att det är ingen användare som någonsin efterfrågat det här, men är det inte så att användarna kommer att upptäcka det här när de packar upp sin nya telefon, att de behöver aldrig uppdatera den? Den är uppdaterad med senaste.
Fast det är ingenting man tänker på, tror jag. De flesta tänker inte på det.
Telefonen jag packade upp, det behövde jag ju sitta och vänta 20 minuter innan jag kunde börja använda den. Den här telefonen packade upp så var den klar.
Ja, men det behöver man göra ändå. För man tycker så här, ja, men jag måste ju ändå logga in på iCloud Mojo och så ska den synka ner alla mina appar och det ska, all data. Så det kommer ta 20 minuter i alla fall. Det är bara två extra omstarter eller någonting. Så jag tror inte att man kommer bry sig som användare egentligen. Men som företag bryr man sig.
Enorm tidsskillnad mellan de här två grejerna vi pratar om.
Ja. Möjligt.
Men ja. Vi får gå ut på stan med mikrofon och fråga folk.
Ja.
Det vore svinkul.
Sen så hade vi lagt till en länk från Krebs on Security som har med MFA att göra.
Ja, och det är frågan här är en retorisk fråga. Det är om du vaknar upp en dag och har fått jättemånga reset passwordlös förfrågningar på din dator eller på din telefon, nästan sagt, eller om du har fått jättemånga MFA förfrågningar, vad ska man göra då för någonting?
Svarar jag på allihopa, det är jättejobbigt.
Ja, det är
varannan.
Precis. Svaret är såklart, om du ska svara ja på dem. Nej, det svaret är såklart att du ska inte göra det. Men det är tydligen något som händer just nu mot Apple. Apple använder det på vissa ställen, att man får massor sådana här. Och det kanske bara en bra påminnelsegrej, att sådana saker kan hända. Svarar inte jag. Och svarar inte jag misstag heller.
Precis, och det är inte du som har beställt MFA-förfrågan, alltså inte du som har loggat in nyligen, precis nu, pling, då ska du absolut inte svara ja.
Nej.
Och om du tror att, men jag vet inte om bara jag, för att jag loggade ju precis in nu, laggar den lite, svara nej. Det värsta som kan hända är att du behöver logga in igen.
Ja.
Och tar upp en annan intressant aspekt också i den där attacken, och det är hur Apple tillåter att du kan skicka så här många. Att den inte bara låter dig skicka 5 under en viss tid. Eller någonting. Varför kan du spammas på det här sättet? Det tycker jag var en väldigt intressant frågeställning. Och där skulle jag vilja höra vad Apple tänker när de släpper igenom den här mängden.
För att de slipper en massa supportsamtal.
Själv? Därför. Jo, men...
Nej, jag håller med. Man skulle kunna sätta en gräns på 5 per 10 minuter eller någonting. Men sen så, som för vissa personer behöver det här oftare. Och det är personer som sen i sin tur jobbar med saker och ting som behöver ha det jätteofta. Och då, då kan de få ett undantag, tycker jag. Men det skapar massa extra.
Men, ja. När du väl loggar in någonstans är det väl giltigt åtminstone i 15 minuter. Så att jag ser inte hur man skulle kunna behöva ha 10 minuter någonsin. Men absolut. Ja.
Yes.
Nu har Simon kommit in i chatten och frågat om det egentligen är tisdag idag. Ja, Simon, det är riktigt.
Så är det. Visste du inte det, Simon? Nej, men så här. Jag tänker att vi hoppar över till Google. Och David, du är faktiskt först där.
Jag är faktiskt först där. Kommer ni ihåg när Google sa att Pixel 8 inte kommer att få Gemini för att den har hårdvarubegränsningar? Så det kommer inte funka bra, sa de. Nu har de ångrat sig. Så att Pixel 8-telefoner kommer att få Gemini Nano. Och så kommer de säga att vi har kommit på ett sätt hur man faktiskt kan köra den på en Pixel 8-telefon. Och då tänkte jag så här, har de uppgraderat, alltså kan man ladda ner hårdvara till telefonen via en uppdatering, eller hur är det de har löst det här?
De har smsat men, över det.
Exakt, exakt. Det var mest skällorden i munnen på mig, Johan. I nästa feature drop som kommer i juni, eller i den feature droppen som kommer i juni, så kommer Pixel 8 att få Gemini Nano.
Det är faktiskt ganska coolt. Jag har testat Gemini Nano på dator på PC och jämfört med större Gemini. Den kan inte lika mycket. Men eftersom det här i sin tur är på...
Därav Nano kanske.
Ja, precis. Den är inte lika bra på stora texter. Därav namnet Nano. Men den är ju fortfarande till det den ska användas till. Jättebra.
Ja, precis. Hjälpa till med meddelanden och sammanfatta webbsidor och lite sånt här bös. Prata lite med telefonen så att den kan fixa saker. Kanon. Jag tycker det är jättekul att Google inkluderar även Pixel 8-användare. Ja. Och att de faktiskt har kommit på ett sätt att jobba runt hårdvarubegränsningarna som uppenbarligen fanns. Eller så var det bara skitsnack för att sälja fler Pro-modeller. Jag vet inte. Något av det är det. Men hur som helst.
Jag vill hälsa Gruck i chatten att han är helt korrekt i att det är omöjligt att den är sämre än Siri. Det är helt korrekt.
Jag tycker det är så synd, för Siri var sjukt bra för typ 15 år sedan.
Vet du vad? Jurassic Park när den kom ut var också jättesnygg.
Ja, nej men... Ja, och Beethoven, vad säger du? Och Mozarts 40:e symfoni var asbra på 1700-talet.
Ja. Sen hände saker.
Det gjorde... De blev frånkörda. Ja. Så är det. Ja, det är tråkigt att de tappar bollen. De hade den för 12 år sedan.
Yes. En annan som också verkar ha blivit frånkörd, det är lösenordshanteraren som Google tillhandahåller.
Ja, precis. Nej, men så här, det är väl egentligen inte en artikel som handlar om att den är osäker eller att den är hackad eller att någonting annat tråkigt har hänt med den. Utan vi skickar med en artikel som ger dig 4 stycken argument till att faktiskt välja någonting annat än att välja Googles inbyggda lösenordshanterare. Det som vi pratade om tidigare och det som Johan tog upp här med Apples keychain tidigare i podden, det är ju det som är fördelen med att köra Google Password Manager. Den är enkel att använda, den är inbyggd i telefonen, den följer alltid med och den finns där. Men den låser liksom fast användaren i det här Google Chrome-ekosystemet och den kräver att man använder Google Chrome. Lösenorden skyddas i telefonen, så skyddas de bara av PIN-koden och inte ett separat lösenord och så vidare. Så att visst, du kan kryptera telefonen för att höja säkerheten lite grann, men tredjeparts lösenordshanterare hanterar säkerheten på ett bättre sätt. Och artikeln föreslår 1Password eller Bitwarden som bättre alternativ för att hantera sina lösenord. Så att det är mest en artikel som jag vill skicka med för alla er som sitter och funderar, eller det är någon annan i er vänskap som har frågat, så får ni lite mer information om hur ni ska kunna hjälpa dem på ett bättre sätt och hur ni själva ska tänka när ni ska göra det här. Jag kör absolut en tredjeparts lösenordshanterare i min iPhone och jag kör samma lösenordshanterare i min Google-telefon och det funkar jättebra med synk däremellan. Mm. Och det är en av styrkorna om man sitter på flera olika hårdvaror så att säga.
Japp. Apropå säkerhetsgrejer, så vi har ju pratat om cookies fram och tillbaka och att MFA kanske inte nödvändigtvis är en silver bullet för att lösa alla dina autentiseringsproblem. Det är nämligen så att det är möjligt att du kan stjäla en authentication cookie till exempel. Men Google har faktiskt börjat jobba lite grann på det problemet. Man har nämligen börjat bygga in en funktion i Chrome som heter Device Bound Session Credentials. Och det betyder helt enkelt att man ska helt enkelt bygga sessionslåsta cookies. Så att de ska inte gå att komma åt från någon annan enhet. Så även om du skulle kunna flytta dem någon annanstans, så ska de vara helt obrukbara när du får dit dem i alla fall. Jag gissar att man helt enkelt använder typ en Secure Enclave eller någonting för att kryptera cookiesarna. Så även om du skulle kunna läsa ut dem, så kan du inte använda dem om de inte är på rätt maskin. Så jag tycker det här är jättebra. Det här borde vara standard överallt på alla möjliga sätt det går liksom.
Ja. Det där är skitsnyggt.
Yep.
Ja, men alltså att jag ser ju på jobbet att det säljs ju färdiga inloggningar.
Mm. Och det är ju, ja, visst.
Och det är inte alltså någon lösenord de säljer. Det är färdiga menar, token. Kan man,
ja, men ja, det som visst. Är grejen är att kan man bygga det här i alla browsers? Det vill säga att det lagras aldrig en osäker token på din enhet. Så har man ju bara slått undan benen för dem.
Ja. Man har slagit undan ett av benen i alla fall.
Ja.
Alltså, ja, men det är ett ganska stort och lite svårare, men inte svårare.
Jag håller helt med. Det här är skitbra.
Mm. Ja. Det kommer bara bli en annan sak man gör istället. Men det här med, jag vill bara förtydliga också att bara för att man säger att att MFA inte skyddar mot de här sakerna, det betyder inte att MFA är dåligt. Man ska fortfarande köra
MFA. Nej. Alltså MFA är ju fortfarande, eller sagt, det är ju så här att det här gör ju MFA ännu bättre. Alltså det faktum att man skyddar session cookies gör ju att MFA faktiskt blir mer användbart.
Mm.
För att du kommer inte runt det liksom.
Nej, men vi säger ju det att han, vad heter det, hotaktörer bryter sig inte in, hotaktörer loggar in.
Ja. Jag tänkte vi skulle hoppa över till veckans prylista. Och David, alltså jag tror du har ett problem.
Vadå? Det...
Alltså du har ett peak design problem. Alltså, och just nu kommer han att säga, jag har inte alls ett problem, jag kan sluta precis när som helst.
Jag vill jag bara inte.
Jag är i förnekelsefasen. Exakt, hur många faser finns det? 12 eller vad är det? 4? Nej, det är 12 kanske.
Man blir förbannad och sen så förnekar man det och sen så förklarar man det.
Man börjar med att förneka, va? Och sen, jag kommer inte ihåg.
Ja, skitsamma.
Jag känner inte att jag är där. Hur så?
Nej, men du hade lagt till en grej på prylistan.
Ja, så här, jag köpte ju deras axelväska och fick hem den för ett tag sedan. Och den är fantastisk. Den är helt rätt storlek. Det funkar jättebra att köra ner tech-pouchen i den. Jag får ner en laptop och den sitter schysst. Och den har smart... Alltså, jag är blown away av designen. Och jag har ju så här, grejen är den. Jag har ju faktiskt pratat om det. Jag tror det var ett år sedan. Nej, det var inte ett år sedan. Det kan inte ha varit... Det måste vara ett halvår i alla fall, eftersom jag inte haft en Google-telefon speciellt länge. Men jag har ju pratat om att jag skulle vilja kunna fästa min telefon på mitt kamerastativ för att kunna ta bättre bilder med just telefonen. Och då har ju jag Peak Designs skal på, till min iPhone. Så att jag har inte ett Peak Designs skal till min Google-telefon, för det verkar vara sjukt svårt att få tag på. Men jag tänkte, jag kan ju börja med Mobile Creator Kit, som alltså är den lilla armen, anordningen som man kan fästa på ett stativ, ett kamerastativ, så att man kan snäppa fast telefonen med de här, nu pekar jag i radio, men en liten kvadrat på baksidan som låser fast telefonen. Och där sitter den. Du kan liksom ruska och slå och så vidare. Den sitter kvar. Tills du trycker in två andra flärpar, då kan du jättelätt få bort telefonen. Så att det skulle jag vilja ha. Och sen skulle jag vilja ha ett sånt skal till Google-telefonen. Men det är som sagt, det verkar vara sjukt svårt att få tag på. Så jag börjar med den här kamerastativ-prytten.
Förstår jag det rätt som att det här är en jätteliten fästarm, en jätteliten tumskruv i metall, en jätteliten adapter och sen en annan jätteliten adapter. Det är alltså tre stycken plastprylar och en liten metallskruv. För 659 kronor.
Det är samtidigt en riktigt stark magnet. Och de är inte jättesmå. Jag vet inte vad jätteliten är i orden som du använder. Men för att prata samma språk så är den här tumskruven som man ser på bilden, det är alltså samma storlek som på en GoPro. Så att det ska följa med ett fäste för GoPro-stativ också. Så att om du vill sätta telefonen på hjälmen, varför skulle du vilja göra det? Eller på magen eller någon annanstans på en ryggsäck där du har ett GoPro-fäste, så kan du montera, då kan du sätta fast den här grejen där. Jag tror att fästplattan är 3x3 cm.
Alltså det är totalt sett 106 gram prylar. Det är 6 kronor per gram.
Du ska kunna, alltså grejen är det, när det gäller fotoprylar...
Jag tycker det här är en asbra prylgrej. Det är en asbra prylgrej, den passar perfekt. Kilopriset är magiskt.
Ja, men alltså, det är det som är grejen. Ska du ut i naturen eller ska du iväg på en grej, då vill du inte släppa med ett fäste som väger 1 kilo. Det blir tungt att bära på när du ska gå långt.
Ja, det är sant.
Så att du vill ju hålla vikten så låg som möjligt. Och så säger någon så här, nej, det skulle du kunna 3D-printa. Nej, jag skulle faktiskt inte kunna 3D-printa den här. Och skulle jag lyckas 3D-printa den här så skulle den säkert inte hålla och så skulle telefonen gå sönder. Och sen hade min 3D-printade gratisbryl haft sönder en telefon för över 10 000 spänn. Så att jag tycker att de här 659 kronorna verkar vara väl investerade för att kunna fästa min telefon på ett stativ så att jag kan fotografera bättre med telefon.
Dessutom så hade dina 47 försök att skriva ut den här innan och därmed bara kasserat filament kostat ungefär lika mycket filament i skrivaren.
Johan, Vilken fas är jag i?
Alla faser. Jag tror fortfarande du är i förnekelsefasen faktiskt.
Jag är en fanboy. De gör coola grejer. De gör framförallt kvalitet grejer. Och Excalibur säger köp. Och grejen, det jag är lite orolig för, det är att det kanske är andra gången jag har den här på listan, och då vet vi ju alla vad det betyder.
Ja. Måste köpa två.
Då måste man köpa den.
Ja. Björn. Ja. Jag är ganska säker på att ditt nästa klädinköp inte har riktigt liksom diskuterats med din respektive.
Vi är ganska överens om att det är väldigt sällan jag frågar henne om saker när jag köper dem. Hon frågar väldigt sällan mig om vad hon ska köpa på ting. Men den här gillade jag faktiskt. Jag har gillat den mer och mer under avsnittet faktiskt. Det är en taktisk kilt. Med andra ord, det är en kilt fast i kamofärger. Och jag tror inte att jag är så pass manlig. Jag har inte det där vikingaskägget som krävs för att få ha kilt. Men jag är ändå lite sugen, för jag tänker så här, jag fyller 50 år och då är allt förlåtet.
Du förstår hur mycket hon kommer skratta åt dig, va?
Nej, det tror jag inte. Hon kommer att säga, nej, men jag stöder dig i det här, tror jag hon kommer att säga.
Det tror du?
Ja, absolut. Okay. Det är ju en taktisk
kan du inte, för vår skull, kan du inte testa?
Jag är faktiskt obehagligt.
Och så filma första gången du har dem på dig.
Det värsta är att jag är faktiskt väldigt sugen på den här. Det är det som är så jobbigt. Det är inte bara så här, det här var en kul grej att ha på listan. Det här är faktiskt någonting jag skulle kunna... Så här, för på sommaren, så här, det är liksom shorts hela jävla sommaren. Men jag tänker... Det känns luftigt på något sätt.
Ja, absolut.
Men ja. Absolut.
Så jag är lite sugen. Men killarna på bilden är allihopa lite manligare och lite coolare än vad jag är. Så jag vet inte riktigt om jag kan göra det här. Men, kanske.
Klart du skulle, den här Björn, den här kommer du kunna bära stolt. Framförallt framför grillen. Det är ju...
Ja. Alltså, jag är ju tveksam till att jag kommer kunna lämna hemmet med den här en gång.
Men det gör man. Det kanske man inte gör. Det är ungefär som mjukisbyxor. Man lämnar inte hemmet med mjukisbyxor.
Nej, för det har jag absolut inte gjort idag.
Man gör inte det. Så är det bara.
Nej, absolut. Jag håller med dig.
Varför håller du en hand med två fingrar i kors bakom ryggen?
No reason.
Det kliar.
Precis. Ja. Lite ditch your pants, join the clan. De säger det. Ja, det är liksom jag håller med Simon, jag bor i mjukisbyxor också. Det är det jag har gjort nu för fan sen covid slog. Jag har slitit ut mjukisbyxor, men jag tänker så här, jag kanske
vad ni har mig. På er hemma angår mig inte. Jag har också mjukisbyxor när jag kommer hem. Då är det jätteskönt att hoppa i mjukisbyxor.
Vet du vad, det är jätteskönt.
Jag går inte utanför ytterdörren eller någon annan dörr för den delen i min bostad med mjukisbyxor på mig. Då byter jag.
Okej, men jag måste bara visa att jag tänker lämna in två stycken jag lämnar inte hemmet mjukisbyxor, jag lämnar hemmet. Ja. Jag tänker lägga in två stycken bilder på hur cool man kan bli om man har kilt. Så, nu vet ni hur cool man kan vara.
Ja, absolut.
Johan, när jag är sval och avslappnad och sitter på altanen och grillar mina smashburgare i sommar i min manliga kilt, vad har du på dig då?
Jo, men så här, det här är inte en sak man har på sig, det här är en sak man har med sig. Och det finns tre anledningar till varför jag väljer den här på min prylista. Den första är ju självklart att min fru tyckte att den var orimligt dyr, så det finns ingen chans i helvete att man skulle köpa den. Den andra är att det finns en ganska rolig skröna kring den här prylen. Och det handlar om när man började skicka folk ut i rymden, så skulle man designa en penna som funkade i rymden. Och då lät man Fisher designa en spacepen. Och ryssarna skickade med en blyertspenna istället, för de tyckte det var enklare liksom. Mm. Men nu har jag liksom sagt lite grann vad det handlar om. Men så här, jag har lagt till en Fisher spacepen bullet i matt svart. Och anledningen till det är att förra helgen när vi var ute och promenerade en runda med barnen, så bestämde vi oss för att vi skulle ta ett par geocachar. Och precis som vanligt så har man aldrig med sig en penna när man ska ta geocacha. Det är helt jädra hopplöst. Man kan ju se fanken på att man aldrig har en penna i, liksom i fickan eller någonstans. Och grejen med den här är att den är ungefär lika lång som ett kreditkort är brett ungefär. Mm. Vilket betyder att jag är lite inne på att jag skulle fästa en gummisnodd på min plånbok. Jag har en sån liten kortplånbok som inte är större än ett kort. Och om jag då syr fast en gummisnodd loop på den så kan jag stoppa i pennan längden på plånboken och den tar inte speciellt mycket plats och den är inte i vägen. Och sen som sagt så är den ju sjukt cool och kostar lite för mycket för att få en penna. Liksom.
Det finns ju såna här pennloopar man kan köpa. En del av dem är ganska bra faktiskt. Med sån här superduper mega lim på.
Ja, ja. Mm. Jag tyckte att det här var en cool grej.
Jag har ju en fråga. Och det är ju en fråga till Johan, men det är för Björns räkning som jag ställer den.
Såklart.
Vad väger den här pennan så vi kan räkna ut kilopriset på den här produkten också?
Well played. Well played, sir.
Jag vet faktiskt inte vad den väger. Jag har inte kollat upp vad den väger. Men pinsamt. Den väger inte jättemycket.
Nej.
Nej.
Det tror inte jag.
Men jag skulle fortfarande påstå att den har ett lägre kilopris än din mobilhållare faktiskt.
Är du helt säker på? Ja, det kanske den har.
Ja. Frågan är, väger mer än 50 gram?
Kanske. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vill inte chansa. Men jag tyckte den var så sjukt snygg. Så att en sån skulle jag kunna tänka mig.
Johan,
så
vill jag ha. Köp, bara köp.
Ja, ja.
Så är det. Så är det. Det är dessutom rea på dem. Så att man borde nästan köpa en sån.
Man kan aldrig få för många pennor. Däremot så är det ju väldigt få pennor man någonsin har kört tills den tog slut.
Nej, och man kommer ju bli så sjukt besviken på sig själv om man tappar bort den. Tänk om man lägger dem på en sten ute i skogen när man ger och kanske, och så glömmer man ta den med sig tillbaka. Då kommer man ju bara få ångest liksom.
Mm. Ja. Enligt 28 gram ungefär.
Okej. Okay.
Fast då är det inte...
Enligt internet, men det är inte säkert att internet har rätt.
Okay. Nej. Ja, men hur som helst, eftersom jag inte ska behöva försvara min penna och jag fortfarande tycker att David har ett pick design problem, så tänkte jag att vi avslutar medan jag fortfarande ligger på plus, tänker jag.
Ja.
Och vi finns precis som vanligt på facebook.com/enlitenpodomite eller på enlitenpodomite.se. Podden hittar ni där poddar finns. Vill ni se podden så gör ni det antingen på YouTube när som helst, eller så gör ni det på tisdagkvällar på Discord, där ni dessutom kan hänga, skicka in frågor, komma med roliga kommentarer, såga oss fullständigt när vi väljer en för dyr penna och sådär. Vill ni komma i kontakt med oss, vilket vi uppskattar oändligt mycket, så gör ni det antingen via Facebook eller så gör ni det via valfritt socialt media, höll jag på att säga. Typ Twix eller vad det heter nu för tiden. Eller så mejlar ni på förnamn@enlitenpodomite.se och skickar lyssnarfrågor, kommentarer, feedback, idiotförklaringar, funkar vilket som. Gör ni det dessutom till Björn så får ni ett klistermärke tillbaka. Och med det så tackar vi för oss för den här veckan. Ha en fantastisk vecka till nästa gång. Ha det bra. Hej då!
Hej då!